Du lyssnar på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som kanske ska predika i helgen eller för dig som bara är intresserad av bibeltexter och texttolkning. Idag så ska vi podda inför tacksägelsedagen med mig då, Martin Wallén, som är präst i Lomma församling. Och idag så poddar jag tillsammans med...
med Sara Hansen som är församlingspedagog i Lomma församling.
Och vi är kollegor helt enkelt.
Det är vi.
Ja. Och jobbar mycket med ungdomarna här i Lomma.
Precis.
Ja, och då ska vi se. Då ska vi ha Lukas evangeliet 17 där. Vill du läsa den, Sara?
Absolut. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.
Vad fastnade du för i den här texten? Eller den här dagen?
Jag fastnar för hur enkelt, hur billigt och hur lätt det är att tacka för saker. Fast också att det är väldigt svårt. Och jag tror att vi behöver öva oss i att tacka. Mm. Vad fastnar du för?
Ja, men jag tänkte också just på tacksamhet. Att man kan ju säga mycket om texten, men också att... för mig är liksom tacksamhet det största temat i mina böner. Alltså det har nog varit en väldigt stark kraft för mig i att både kanske få en starkare gudsrelation, men också för mig själv och min att vara ödmjuk inför livet, inför allt som händer. Och också kanske en riktning att jag liksom att man... det är så mycket att vara tacksam för. Och som du säger så är det väl lätt att vara tacksam för mycket. Men är det också svårt kanske? Alltså det finns någon dubbelhet i det.
Men jag tror att du är inne på någonting viktigt när du säger en riktning i tacket. För har vi någonstans att rikta tacket så blir det också lättare att tacka, tror jag. Ja, var läste jag det? Men jag läste någonstans någon som hade fått barn och som... liksom skulle försöka uttrycka den här enorma glädjen och kärleken inför det här nya barnet. Och det finns ju inget större, och jag kan känna igen det. Vad kan vara lyckligare än just den stunden när man har blivit förälder? Vad gör jag av all den stora tacksamheten som jag känner? Och den här personen som jag läste om någonstans sa liksom att jag vet inte vart jag ska rikta mitt tack. Men att kanske med en tro har du någonstans att rikta den.
Mm. Just det. Ja, för man kan ju tacka varandra såklart, eller människan bredvid eller så. Men det blir någonting annat kanske.
För just att visa uppskattning och tacka de du umgås med, dina vänner, din familj, dina kollegor. Det kan ju kännas, det tror jag är lätt för många. Mm. Men tacksamheten för ett nyfött barn eller årstidernas skiftningar, om vi nu pratar tacksägelse liksom.
Ja, för livet, för alltså mat på bordet,
ringa upp din närmsta bonde, det hade ju för sig också varit kul.
Ja, just det.
Tack för att du tar hand om fälten.
Just det. Ja, man ska tacka alla rapsfältodlare, tänker jag spontant på då, när man bor i Skåne.
Ja.
Ja.
För jag tjatar ju ofta om att jag tror att vi behöver öva oss i att be. Och att den som ber Det är lite som att spela gitarr och lära någon som aldrig hållit i en gitarr. Det är skitsvårt. Det går, man glömmer så fort för att fingrarna gör som man vill.
Mm.
Men om man då vänder på gitarren, både att den är upp och ner och att du ska hålla med andra handen, det är skitsvårt. Och precis så svårt är det ju att be för den som inte kan be.
Mm.
Nu är vi tysta en stund och ber. Hjälp, vad ska jag säga nu?
Just det.
Vad tänker alla andra nu? Mm. Vad ber de? Vad är rätt? Vad är fel? Vad får jag lov att be om? Så tänker jag egentligen att det är med tacksamhet också. Och därför går det ju inte att börja att vara tacksamhet när man går igenom någonting riktigt svårt.
Nej.
När man mår som sämst.
Just det.
Även om det alltid finns positiva saker så är det ju, vadå? Men alltså jag mår ju piss, ska jag hålla på att tacka nu? Men om jag börjar när jag mår riktigt bra. När någonting stort har hänt. Och sen kan jag ta det med mig även in i de mörka stunderna.
Mm.
Det tror jag hade hjälpt.
Mm. För det tänkte jag lite på just inför den här tacksägelsedagen. Att hur jag menar, så alla är ju inte glada och tacksamma hela tiden. Alltså att det finns det en dag på kyrkåret där vi då tackar för mycket. Men om man säger att man har förlorat någon eller i sorg eller så, då kanske man har lite svårt att uppskatta det och känner nästan lite kränkt kanske av att alla är så glada och tacksamma. Å andra sidan så är det ganska fint att vi ändå har en dag på året där vi fokuserar på just tacksamheten också.
Mm.
Så jag tycker att det finns en dubbelhet i det liksom. Och om vi ska prata lite om just tacksägelsedagen då, så är det just det att man brukar lägga fram årets skörd och tacka Gud för den. Mycket lovsång och glädje i fokus. Och så är det ganska vanligt såklart att man smyckar altaret med grödor och betor och frukt. Och sen att man då kan också sälja ut det här ibland eller auktionera ut det till behövande. Så. Men så det är ju lite sådär tema skapelse också i det. Någonting stort som vi får ta del av och tack för maten, men också det här tema tacksamhet, tema bön kanske, tro, alltså så. Och så tänkte jag också på att liksom, för det är ju en jättegammal dag och jag tänker att förr var den ju alltså livsviktig, skörden tänker jag just, att kunna få en bra skörd var ju för att kunna överleva för inte jättelänge sedan, alltså jag tänker 100 år och plus bakåt i tiden. Mm. Så jag kan tänka mig att den har varit stor innebörd kanske.
Mm, det tror jag. Och jag tror också att den påminner oss om hur viktig den fortfarande är. Eftersom det är så lätt att ta för givet att affärerna är alltid fulla av mat. Men jag tänker att de här senaste åren som vi har bakom oss visar att det är inte självklart. Och hur mycket livsmedel producerar vi i Sverige? Var kommer maten ifrån? Jag tänker att det är en gammal kunskap som vi har tappat, men som är väldigt viktig att vi lär oss igen. Jag skulle gärna förespråka till exempel att barn lär sig odling i skolor. Jag hade gärna sett delar av en skolgård som handlade om att låta mat växa. Å andra sidan är det väldigt mycket som skolorna ska hinna med. Så jag förstår om det inte är möjligt. Men jag tycker att det här är en... Även om vi själva inte, om inte varje individ håller på att odla sin egen mat, för det tror jag inte heller är hållbart. Men att värdesätta den kunskapen och att inte ta den för given.
Mm. Så det är kanske ett uppdrag man har den här söndagen, att liksom prata lite om det. Eller så, kretslopp. Om man inte nu redan gör det kanske hemma.
Ja.
Så, men, ja, spännande.
Mm. Och jag vet inte riktigt om detta stämmer, men om jag pratar helt hur samhället ser ut ifrån där jag står, så tycker jag att det verkar vara någon slags, att det finns ett intresse för skördemarknaden. Det finns ganska många nu för tiden.
Mm.
Kanske att det har väckts med rekoringar, att man ser att utbudet ser inte likadant ut i maj som i september. Och kanske också så som vi använder pumpor på höstarna nu.
Mm.
Som har lite kommit med firandet av Halloween, tror jag.
Mm. Just det.
Vilket vi ju gjorde tidigare. Karvade ut sockerbetor istället.
Ja, om vi ska säga någonting om den här texten i Lukas evangeliet. Det handlar ju om tacksamhet såklart. Men jag tycker att den är lite rolig sådär någonstans. Att det är de här 10 spetälskare då, som kommer till Jesus. Och så jag vet inte riktigt vad de vill att Jesus ska göra för dem. Men de säger förbarma dig över oss. Och så säger han bara, men gå och visa upp er för prästerna. Och så blir de rena då på vägen på något mirakulöst sätt. Så det är någon typ av under här. Och sen att det är en som då vänder tillbaka. Och Jesus blir lite ifrågasättande då, irriterad. Vad händer med de andra 9? Och då undrar jag, finns det någon värdering här? Och är de 9 andra sämre på något vis? Och så tänkte jag, men Jesus vet väl inte om de sprang någon annanstans och tackade Gud och prisade Gud. Alltså sådär, det finns. Det hade jag lite frågor till texten.
Ja.
Och tyckte att det var lite lustigt sådär. Men han vill ändå göra någon poäng av det här. Alltså, vad bra att du kom och tackade. Det är som att säga, kom nu barnen, tacka för maten. Liksom. Ja, sen kan ni gå och leka.
Just det. Ta det inte för givet på något vis.
Just det.
Det tror jag. Och sen att det också handlar väldigt mycket om att den personen som faktiskt kommer tillbaka och tackar är samarier. Jag tror att den som nu tecknade ner detta vill att vi ska visa eller att vi ska veta att Jesus inte gjorde skillnad på vem den var.
Just det, Samarien som förmodligen var liksom den som hade minst kanske och var utsatt och ja, kanske till och med förtryckt i samhället då. Ja. Stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Det är också starkt. De där orden, det använder han ju flera gånger. Stig upp och gå, ta din bädd och gå.
Nej, men det är som du säger, de andra 9 kanske tackade någon annanstans.
Ja, men det står ju inte riktigt vad som händer med dem.
Nej.
Det står ju att alla blev helade på något sätt då, eller så. Blev rena.
Det blev de.
Eller så var det bara en då som behövde visa det här för att göra berättelsen stark på något sätt. Ja, nej. Men det handlar om tacksamhet i alla fall någonstans. Och det är väl också ett tema i de andra texterna. Vi har ju första krönikeboken här som är David prisar Gud. Tycker den låter lite som en psalm faktiskt när jag läste den. Eller kanske en helig som man skulle kunna ha i högmässan. Kanske har vi fått inspiration från den. Det är kanske någon som har mer koll på liturgisk utveckling kanske kan kolla upp sånt. Och sen vanlig, känns som en ganska klassisk sådär Paulus uppmaning att hur man ska leva, var glada, liksom. Håller vid liv, släck inte anden. Kristus ska komma tillbaka. Så. Vad har jag varit tacksam för just nu? Vad är du tacksam för, Sara?
Jag är tacksam för årstiderna. Att vi just nu är inne i en stor förändring årtidsmässigt. Och jag tycker det är lika fantastiskt varje år. Jag är fortfarande tacksam för min skörd, som jag skördar. Ja, det känner jag starkast. Vad är du tacksam för?
Ja, jag är nog tacksam för att det ändå är ganska grönt fortfarande ute. Jag känner lite oro kanske kring höstens mörker och nu har det regnar ganska mycket här nu i dagarna och det känns lite deppigt. Så jag tänker att jag är tacksam för det som har varit under sommaren och vad man har fått vara med om och sådär. Och sen är jag tacksam att få möta människor igen för att restriktionerna har ju ganska nyligen släppts här när vi
Just det.
spelar in detta. Att slippa tänka på riskanalys kring allt hela tiden och istället tänka på att nu ska vi liksom möta människor. Och samtidigt så är man också kvar i det här. Jag är en av dem tror jag som känner lite liksom, jaha, vadå, är pandemin över? Det är den ju inte liksom.
Nej.
Men nu ska vi helt plötsligt släppa på allt. Och så är man lite obekväm ändå. Man har lite så här en bubbla omkring sig för hur nära man vill ha främlingar. Alltså det, man känner, det var någon som sa det på radion, hörde jag. Just att, ja men, jag vill gärna gå ut med mina vänner och jag vill liksom äta middag och ha det trevligt. Men främlingar vill jag inte ha näring på mig på ett dansgolv eller alltså, där det är mycket folk. Liksom. Så hur man håller ihop det. Och jag antar att det kanske kommer ta en stund innan man vänjer sig. Men vi är ju också vanedjur så vi kommer ju att vänja oss med det såklart.
Mm.
Och så får vi bara hoppas och be att det inte blir någon värre nu då igen. Att det kommer någon annan... Jag vet inte ens vilken våg vi är på. Fjärde våg kanske, femte.
Fjärde, jag tänkte tredje. Är det vår så nog på?
Ja.
Ja. Men du, apropå regnet, så är jag så himla tacksam för allt regn som kommer på hösten som fyller på grundvattennivåerna. Tänk vad olika.
Just det.
Men också för att jag har en ny regnjacka.
Mm. Det är för att jag är någon typ av urban människa som inte lever med skörden och allt det där. Ja. Vad har vi att vara tacksam för, om man pratar om vad har vi för skörd som vi är tacksamma för i vår församling då? Man liksom går ner, för det är också en fråga man kan ta med sig, både vi och alla som lyssnar. Där man verkar, vad är man tacksam för i den kontexten? Om det nu är en församling eller en arbetsplats eller någonting. Vad kan vi... känna här i Lomma. Vad är vi tacksamma för?
Oh, jag är tacksam varje gång någon säger att nu har vi ett problem igen för att vi har två verksamheter som krockar med varandra. Och då tänker jag att jag är så tacksam för att jag jobbar i en församling där vi har så mycket som händer. Så att vi måste tänka till om var vi ska vara någonstans. För att vi är många i huset samtidigt. Jag är tacksam för att vi får träffa så många konfirmander som vill konfirmera sig. Jag är tacksam för att vi har massor av konfirmandledare som kände sig berikade av sin konfirmandtid så att de vill stanna kvar och ge samma till nästa kull.
Mm. Jag är tacksam för bra medarbetare här. Många som vill mycket och kan mycket. Och det är kul när, liksom, när man ska vara kyrka. Man drar inte jämnt alltid. Men att det finns en glädje kanske. Och en sådär, bra kompetens.
Och att alla inte har samma visioner som en själv i arbetslaget.
Det är du tacksam för.
Ja, det är jag faktiskt tacksam för. För att det betyder att vi har fler visioner.
Just det.
Än bara en.
Mm.
Tänk att det du brinner för säger du till mig och så har inte jag ens tänkt på det. Men då kan jag vara med och jobba fram den i alla fall. På samma sätt som du kan backa mig liksom.
Just det. Ja, och då det är klart att det är en del av mig som blir jätteglad när du är så här positiv och entusiastisk. Men jag tror också en del och kanske många av mig känner att vad jobbigt att vi liksom har lokalbokningar och vi vill olika saker och allt det där. Så det kanske det här är en del av den svåra tacksamheten kanske. Mm. Men det blir ju kanske det, eller det får du lägga ut texten kring, men det kanske blir lättare att arbeta då, eller det blir en, om man har den inställningen till jag vet att det finns en i Det är aldrig kört, någon bok där, just det här att jag är tacksam för att jag får städa efter en fest, för det betyder att jag har vänner, jag är tacksam för ja, massa sådana där olika meningar för situationen som kanske utåt sett ser jobbiga ut. Men om man tänker ett steg längre så finns det någon, alltså anledningen till att det hände är just att det kanske ändå är någonting fint och någonting bra.
Ja, jag tror det är så jag tänker om det där med dubbelbokningar liksom. Mm. Jag är så tacksam att det finns två verksamheter fulla av deltagare som vill vara här.
Mm.
Som vill vara med och göra kyrka med oss. Och det som du var inne på innan med många kompetenser i arbetslaget. Det är också därför våra visioner kan se olika ut, tror jag. Och det är därför vi behöver olika kompetenser. Det är därför som vi har både präster, diakoner, musiker, pedagoger. Det är därför vi har någon som sitter på expeditionen, någon som betalar ut löner. Därför att alla de människorna behövs.
Mm.
med sin kompetens.
Mm.
Hade alla varit som jag hade blivit jättejobbigt.
Ja. Ja, men Kristi kropp tänker jag på när du säger det. Att vi liksom, alla är del av den här stora kroppen, men alla kan inte vara ögon eller fötter, utan vi är olika. Liksom. Eller alla kan inte vara försvarare eller mittfältare eller anfallare, utan vi är, ja, man har sin roll. Liksom.
Mm.
Och det är viktigt.
Och det som du säger nu tror jag är någonting som vi skulle bli bättre i att boosta barn i. Då tänker jag små barn, alltså upp till lågstadiet typ, som så enkelt ser till sina kompisars olikheter eller sina egna olikheter gentemot kompisarna. Det är inget konstigt. Martin, han är så. Ja, men Sara, hon är så. Och sen är de accepterade precis som de är. Och sen någonstans, ju äldre vi blir, så ska vi skalas av eller formas in i någonting och vara så väldigt lika varandra. Och jag tycker inte att vi behöver vara det. Självklart ska vi kunna samarbeta. Men vi behöver inte vara lika. Utan det är barn väldigt bra på, tycker jag.
Och det ska man vara tacksam över.
Mm.
Att vi är olika. Mm. Jo, verkligen. Annars kommer man inte framåt riktigt.
Nej. Vill du säga något om lovsång, tänker jag?
Det kan vi göra. Lovsång, ja. Precis. Det finns ju otroligt många psalmer som uttrycker lovsång. Både i vår psalmbok, i de första 700 och de sista 100. Och även då psalmer och låtar som går utanför det. Där det finns många traditioner i kyrkan ju, som har lovsång som väldigt stark tradition. Och det har man ju liksom fått vara med om, eller jag har fått ta del av det då, vissa låtar så där man liksom sjunger om och om igen, man bygger upp och bygger upp och bygger upp och sen blir det liksom klimax och så här. Kanske som andra slav skulle uttrycka lite mer frikyrklig liksom lovsång i det. Och sen har vi ju, det är ju fantastiskt med lovsång, om jag får säga så. Jag tycker det är härligt. Det är ofta såklart när man jobbar med ungdomar och konfirmander att man har mycket sådana låtar och sånger, för det tilltalar kanske den gruppen ofta. Men ja, eller vad tänker du kring lovsång?
Nej, jag vet inte vad jag tänker, men bland annat så tänker jag att det är ett pedagogiskt knep, just det som du beskriver, att det är någonting som går om och om och om igen. För att jag tänker att när du sitter och är väldigt koncentrerad på, sjunger jag rätt? Är det så här den låter? Jag är inte bra på att läsa noter. Så blir det inte så mycket lovsång, utan det blir mer teknik och tankar på att behöva göra rätt.
Mm.
Men när du kan, när det har satt sig i kroppen och du bara kan släppa ut det, det är då det kan bli riktig lovsång då, tänker jag.
Just det, precis. Det är en viktig poäng ju, att det handlar ju inte så mycket om, det vet jag att det var en församlingspedagog till mig som sa när jag var ungdomsledare, eller sa till oss kanske som någon typ av ledare, fortbildning. Att så här, men hörni, sång, psalmer i kyrkan handlar inte om att sjunga rätt. Det handlar om att sjunga från hjärtat.
Mm.
Liksom. Och jag tänker på så här lägbåls liksom gitarren eller så här. Man bara sjunger för att det är kul, av glädje, hjärta och tacksamhet då.
Mm.
Inte för att man ska sätta perfekta noter liksom. Nej. Eller en körsats, utan så. Och jag kan tänka mig, nu har jag ju gjort en musikalisk resa genom mitt liv, från att inte kunna musik när jag var liten, från att spela gitarr och till att börja sjunga lite och sjunga kör och nu då och som präst också. Men jag tror att man också kan vara lite rädd för när man öppnar upp en psalmbok till exempel och ser bara en massa tecken och hur gör man och alltså sådär. Så det är verkligen en poäng.
Mm. Och där vi då som kanske när vi sjunger med barn och ungdomar, men även vuxna, vi ska inte glömma bort dem, att vi kan välja med eftertanke och inte heller vara rädda för att sjunga samma flera gånger.
Mm.
Därför att det blir bekant och människan kan släppa på någon slags prestation eller inlärning.
Mm.
Och kanske skulle vi vara bättre på att säga det också. Det viktigaste är vad du sjunger från hjärtat.
Mm. Mm. Verkligen. Och då är vi ju nästan lite tillbaka till här från ja, Samarien och även David kanske. Just att de tackar här och det känns som att de gör det från hjärtat. Det läser jag in här med god teologisk backning känner jag. Att om det kommer från hjärtat så är det genuint äkta, men det är också ja, då är det på riktigt liksom.
Mm.
Och något som bär kanske framåt, för det är kärlek inblandat i det
någonstans.
Mm. Ja. Mm. Och det kanske får vara slutordet då.
Ja, det tycker jag.
Ja. Vi uppmanar alla att vara tacksamma.
Det gör vi.
Inte bara den här dagen kanske.
Nej, vi uppmanar alla att våga tacka även för det vi tar för givet.
Mm. Bra läxa.
Mm.
Mm. Ja, och ni kanske får andra tankar och frågor och funderingar. Ni kanske skriv till oss på Instagram eller Facebook eller om ni har någon tanke som vi kan ta med oss. Och vad är du tacksam för just nu? Det vill jag skicka med er också. Och hoppas att ni alla får en trevlig tacksägelsehelg och att kanske man går i kyrkan att det blir lite härlig, mysig stämning med tacksamhet och skörd och lovsång. Amen på det. På återhörande.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.